P3, Sveriges Radio.
Hallå Kristoffer,
ja.
Hur
ja.
Har ni hanterat den sorgen? Liksom, om Sverige nu, alltså det är en ny match på lördag, vad säger ni om vi åker ut för tidigt? Liksom?
Men vänta, får jag fråga en grej då? Om vi inte vinner den här, åker vi ut då?
Nej,
det finns fortfarande poäng.
Vi gjorde så många mål vet du, mot Tunisien. Som jag förstått det hela rätt så kan vi vara ganska dåliga i de kommande gruppspelsmatcherna, men ändå gå vidare till 16-delsfinal som menar med, för man har utökat lagen lite va?
Det kan vara liksom en avgörande liten twist. Om man nu har gjort mycket mål så kan det vara liksom en avgörande grej.
Mm. Men det beror ju också på då hur många mål Nederländerna har gjort.
Exakt, snyggt Anna. Vi är så bra. Sami borde svettas i sin roll som sportreporter.
Kära till Sami som svettas ordagrant när vi finner sig
i men jag hoppas, den sorgen får man väl hantera i sådana fall. Men
hur är ni bra på att hantera tröst? Alltså så, vad heter det? Sorgen?
Hanna säger ju till mig att jag inte har känt en enda känsla sen jag var barn, att jag är oförmögen att känna känslor. Så svaret är väl nej då på mitt håll. Men Hanna, du har ju haft mycket sorg i ditt liv.
Ja, det har jag. Och har jag varit så bra på hanteraren? Nej. Nej, för att man har ju gjort allt man kan för att liksom försöka undvika de känslorna. Och det är då man är illa ute. Ju, när man försöker undvika dem.
Men Paradiso-gänget, podden Paradiso, de har ju träffat en naturprästinna. Jag skulle kalla henne häxa. Och hon har en slags sorgceremoni som Axel Winqvist bland annat var på. Han ska berätta om hur det var. Och kanske har han lärt sig hantera sorg lite bättre. Det vet jag inte än. Men jag vet det runt kanske 16:40 när han kommer lämna studion.
Okej.
Hej Kristoffer.
Hej Hanna.
Hej.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, vad kul. Jag är taggad på ännu en dag, ännu en sändning här på Sveriges Radio.
Okej. Jag ska berätta en sak för dig.
Okej.
Imorgon kommer det en massa folk till mig och ska fira midsommar.
Det är midsommar i övermorgon.
Ja, men de kommer imorgon.
Ja, okej. Jag trodde att jag skulle vara snäll och ge dig så en extra dag och fixa klart.
Nej. Men det finns en person som jag inte vet om han kommer. Jag har inte frågat den.
Nej.
För att vi känner inte varann.
Okay.
Men jag vill jättegärna bjuda in honom enbart baserat på hur han beter sig när jag möter honom på landsvägen.
Jag tror det var James Savage först som var här igår. Men ni har inte sett på någon landsväg antar jag.
Nej, det har vi inte. Nej. Men han hade också gärna fått komma. Mm. Verkligen. Nej, men det finns en man som har ett hus i närheten av där jag bor i Värmland. Och alltid när han kommer, när vi liksom möts på vägen, så jag känner igen honom för att han har en väldigt speciell bil, stor liksom. Mm. Och han känner väl igen mig. Och han gör en sån liten vinkning bara.
Mm.
Du vet hur man möts.
Ja.
Och ibland har han en annan bil.
Mm.
Men då ser jag den lilla handen. Mm. Så nu har jag lärt mig båda hans bilar. Och jag tycker det är så himla trevligt att han kör upp en sån liten vink. Jag vinkar också alltid tillbaks.
Mm.
Och jag pratade med min kille om detta. Jag bara, ska vi bjuda in honom? Han verkar liksom... Alltså, jag vet ingenting om honom.
Alltså baserat på vinken bara så känns han nice.
Ja.
Men då måste typ, har ni aldrig haft ett samtal? Okej.
Nej, inget samtal. Bara ett ordlöst samtal på landsvägen.
Vet du vad han kommer tro, vill jag bara säga? Jag vet
nej,
att du inte... För du vet, människor...
Ja,
han kommer tro att du och din kille är swingers, om du bedriver
honom
på det sättet.
Nej, ja, men det kan jag säga att det är vi inte.
Men han kommer kanske bli besviken då.
Ja, men du får säga... när jag brukar bjuda in till onsdagsmiddagarna, då är det ju... Då kan jag liksom säga på olika sätt så här... Ja, men det här kanske låter galet för att vi ses på gatan för första gången, men... Så här och så här, det brukar bli kul. Hör av dig om du vill typ. Alltså att man ger dem lite utrymme.
Ja, okej, bra. Då hade jag inte trott att det var swingers som du la upp det på det sättet.
Nej. Men så ska jag fundera på att göra det. Och jag har ju bjudit in folk på det sättet många gånger tidigare. Och det har ju gått jättebra.
Vet du exakt var de bor? Eller måste du ställa dig framför bilen så och stoppa den?
Nej, jag vet ju var han har sitt sommarhus i alla fall. Och om hans bil står där när jag åker hem sen, så ska jag stanna och fråga.
Tror han lyssnar?
Ingen aning, det tror jag. Nej, jag tror han är lite äldre. Jag tror inte.
Träffa en trevlig lyssnare idag faktiskt i en bokhandel som jobbar i kassan. Henne hade jag verkligen, om jag hade haft en fest hade jag bjudit henne, vill jag bara sagt, om hon skulle lyssna också.
Okej, men du har ingen fest?
Nej, det har jag verkligen inte.
Vad ska du göra på midsommar?
Alltså jag har, tycker jag, lite så släktgrejer.
Släktgrejer?
Ja, lite födelsedagar och sådär.
Jaha, okej. Okay. Ja, varför är du så hemlighetsfull?
Nej, men, för att jag ibland inte jag är så säker på att mina anhöriga vill att jag pratar så mycket om dem och vad de gör och så.
Okej. Okay. Ja.
Och det tycker jag man får respektera.
Jag trodde du hade sagt åt dem att inte lyssna.
Ja, för då, ja, precis. Men, nej, men jag, så är det bara.
Ja, whatever, Kristoffer. Ja. Liksom, låtsas vara lite hemlighetsfull och mystisk när du bara liksom ska tillbringa en midsommar i stan.
Mm, ja, ja. Jag vill inte säga mer än så.
Men jag tänkte att det här skulle vi kunna fråga lyssnarna om. För att det är en ganska kul inledning till resten av en historia.
Ja, för det kan ju verkligen sluta hur som helst.
Ja, alltså det börjar med en liten vink. Mm. Det började med en vink. Mm. Och sen händer det här och det här och det här.
Men kan
det
man...
måste inte vara en vink, det kan vara en nick.
Ja,
det kan
vara en liksom... ett litet oväntat första möte typ. Om man ska bredda det lite bara så att folk hör av sig.
Ja, att man... precis, det börjar på något litet sätt.
Jag skulle låna lite socker.
Ja, typ. Exakt. Ja, det började med en vink och sen hände det här. Ja, det är ju solklart vad vi vill ha av er.
Och det kan sluta med både bröllop och mord. Allt är välkommet på 72250 dit ni smsar oss. Ni skriver P3. Jag vill säga, det började med en vink. Vi vill höra era berättelser om incidenter, romanser, konflikter och kanske rent av livsavgörande händelser som startade med en vink.
Okej, okay, Ahmeds chatt.
Men han är så snabb så summerade det vi sa. Jag tycker han är som en liten AI typ.
Ja, det är han. Men då skulle man kunna tänka sig att du läste med lite större inlevelse.
Ja, jag vet, men jag trodde, det har du helt rätt i. Mm. Men du vet vad jag har sagt många gånger.
Du är ingen perfekt programledare.
Långt ifrån. 72250. Ni kan också skriva på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio. Vi hörs.
Förra midsommar så bjöd jag ju in en, eller förra, det började med att vi bara sågs vid återvinningen.
Ja.
Och han fick ett par skor.
Och hur mår han idag?
Ja, han kommer på fredag.
Ja, fan vad solskenigt.
Mm. Ja.
Barry Can't Swim, Return to Bibo. Bibo. Någonting. Inte vet jag, B-H-E-B-O. Jag vet faktiskt inte vad det är och jag orkar inte ens skämmas över det.
Nej.
Det här är eftermiddag, Petri med Hanna och Kristoffer, om ni precis satte på radion. Du vet att jag har ju... Men gud vad lite batteri jag hade på mobil. Ja, det är inte intressant för nu. Jag hade så mycket nyss bara. Men ganska ny. Nåväl, du vet att jag är väldigt intresserad av fotbolls-VM.
Mm.
Jag älskar det. Och nu har jag märkt en grej som jag tycker är lite intressant som handlar om Graham Potter.
Ja.
Vår... ser man tränare eller förbundskapten? Förbundskapten. Mm. Vem är tränare då? Ja, det är han också. Okej, man säger förbundskapten. Okej, tack. Jag är inte fullärd, för det blir man aldrig inom fotbollens magiska värld. Men det var faktiskt i Göteborgsposten så står det så här då att inför matchen när Sverige skulle möta Tunisien häromdagen. Mm. Jag läser bara högt så jag inte fuckar upp något. Trots att startelvan var så förväntad så läckte den aldrig till medierna under matchdagen. Det kom inte ut ett knyst, vilket går att se som att sammanhållningen i laget är så stark som det verkat under veckan i Dallas. Att den då internt verkligen är på topp. För att det brukar alltid läcka via spelaragenter då, som läcker till journalister.
Mm.
Det har typ aldrig hänt innan att man inte har haft liksom den läckta startelvan innan match.
Nej.
Och detta tyder då på att det är så jävla bra gemenskap och god stämning. Att ingen är sur och liksom vill liksom läcka någonting för att den kanske är sur att den själv inte har fått spela, du vet, eller whatever.
Ja. Och det är ju det här som är, liksom, tror jag, vår styrka väl. Alltså att vi, att det är ett starkt lag och inte liksom kanske några enstaka stjärnor, utan framförallt att det, att man har liksom ett starkt lag.
Det finns ingen Zlatan, är det du försöker säga?
Ja, lite så.
Kanske. Men vi har ju Bergvall.
Jo, visst.
Men han kanske ingen Zlatan på det sättet.
Men
verkar väldigt trevlig som sagt.
Ja, men vad kul. Eller, är inte det här bra nyheter?
Det är jättegoda nyheter. Och jag tror att det är väl som den här, vi hörde ju, det var någon som berättade för oss om att Graham Potter då, förbundskaptenen, att han jobbar mycket med sådana här typ teambuilding-grejer.
Det var väl antagligen Samir?
Förmodligen, men jag är inte 100% säker. Jag vill inte åka dit för förtal. Men det var mycket så, du vet, quiz och lekar och sånt där. Mm. Och personligen hatar jag den typen av teambuilding-grejer. Jag vill bara komma till mitt jobb och göra det. Så jag undrar hur jag hade reagerat. Men Potter måste ha någon magisk kraft som kan få de här stora fotbollsegorna att liksom känna vikten av kollektivet.
Mm. Eller så är det att det kanske inte är så stora fotbollsegon ändå.
Alltså kan det kanske vara. Mm. Så kan det kanske vara.
Men vad... Du vill inte alls hålla på med teambuilding?
Jo, men jag tänker
att... det måste ju finnas övningar som även du kan gå med på, eller?
Ja, jag älskar en grej som man gör ibland. Typ, man har kanske jobbat, eller man ska jobba. Nej, man har jobbat. Och så går man några kollegor ut efteråt till typ en bar. Tar man två bärs och sen går man här. Alltså du vet, en sån liten...
Och så snackar de skit om den som inte dricker. Och vad blir det för sammanhållning i gruppen då?
Men det hade jag aldrig någonsin gjort. Men jag tycker att jag känner mig inspirerad av Potter och det svenska herrlandslaget, så jag tänker att jag ska bli mycket mer öppen för sådana teambuilding grejer kanske gå på P3-dagen igen. Vi får se.
När är den då?
Den var ju nyss, så det är väl om ett år ungefär. Kanske, jag vet inte exakt datum, men kul för dem ju.
Jag ville bara att de har sån sammanhållning.
Ja, och du borde bli inspirerad precis som jag blev. Kelis Milkshake i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Äkta Milky Jugs-låt.
Verkligen.
Vi har ju pratat om när saker och ting började med en vink. Och nu ska det kanske då en grej som håller på att hända. Vi är pre-vinken än så länge. Med din, du ska bjuda in en slags granne.
Ja, vi har vinkat. Vinken har skett.
Men inte inbjudan. Pre-inbjudan. När kommer du bjuda in? Kommer du göra det idag eller imorgon?
Ja, om hans bil står där idag så gör jag det nog idag.
Så då kanske man kommer få en uppföljning imorgon redan. Och annars vet vi på måndag hur det gick. Gud vad spännande.
Ja.
Men nu fokus på lyssnarna kanske.
Ja, det är jättemånga som har hört av sig. Eller åtminstone tre.
Och berättat om när det började med en vink då.
Jag började med en vink, ja, precis. Jag vinkade till en random tjej på min praktik. Idag är vi bästa vänner. Gärna lite utförligare än så. Om jag får vara... Alltså det är älskar initiativet. Men lite mer. Någon skriver så här, det började med en vink.
Det kanske satt i sändning.
Ja visst, absolut.
På en annan kanal.
Det började med en vink på en grusväg hos mig, likt Hanna. Och det blev en rolig fest. Dock blev vederbörande väldigt full och fick sova i mitt gästrum. På natten gick hon upp naken och skulle kissa och trodde att min hall var toan. Hon vet fortfarande inte om att jag mötte henne den natten i hallen.
Det här är det obehagligaste jag läst i hela mitt liv. Det påminner mig om en film som heter... Har du sett den skräckfilmen som heter... Åh, gud, den är så läskig. Jag kan knappt säga titeln.
Vilken?
The Visit.
Du, den är så läskig. Den är så läskig.
Först tänker man så här, för det handlar om då två barn som ska hälsa på sin farmor och farfar, eller mormor och morfar som de inte har träffat någon gång, tror jag. Nej. Och... i början tänker man så här, fan vad störigt om hela filmen kommer vara filmad från en sån, för det är sonen där i familjen gör en liten dokumentär. Men det kommer man över ganska snabbt. Det är det läskigaste jag har sett. Alltså jag kan typ inte prata om den, för den är så läskig.
Nej, den är jätteläskig. De gamla människor.
Exakt. Som,
ja, vi ska inte säga för mycket. Nej. Men
men du förstår vad jag menar när jag läser att jag får rysningar.
Jag såg en annan som var lite lik den. Fan, heter
And
den
just
då?
Like that.
Nej. Nej, inte den. Nej, det var någons liksom, gamla mamma som skulle bo hemma hos dem. Hon var så jävla jobbig, bara pissade ner allting och liksom låg och skrek och pissade. Och frun i familjen, det var inte hennes mamma utan det var hennes makes. Det var hennes svärmor.
Ja.
Hon blev ju så trött på henne. Vad fan heter den då? Skitsamma. Jag kan återkomma.
Ja,
någon skriver så här. Det började med en hundvink. Min familj gick på barnkalas. Där fanns 7 valpar, varav en var otingad. Jag hade tjatat så länge om hund. De tyckte så mycket om den otingade valpen. Och han blev vår. Han råkade vara jakthund. Så nu har jag spenderat 2 år av injagning och spårträning. Håller också på att ta jägarexamen. Jag trodde aldrig att jakt skulle bli en del av mitt liv. Men nu är han med mig hela tiden. Jag älskar den hunden så mycket. Givet trädgårdsmästaren.
Mysigt på något sätt.
The Front Room kanske den hette. Ja, jag får kolla upp det här nu då. Kan du prata lite?
Ja, jag kan prata så länge. Vad trevligt med hundvink. Jag vet inte hur jag känner inför det här med
exakt,
jakt.
Exakt, det är Front Room, ja, med Brandy. Ja.
Med Brandy?
Ja, Brandy. Och så är det hon, Catherine Hunter, som spelar den jobbiga kärringen.
Ooh.
Som också är med i den här med Dakota Fanning.
Mm-hmm.
Ja, hon är jätteläskig tycker jag. Väldigt läskig kvinna.
Ska vi göra en svensk remake?
Med mig?
Ja, vem ska spela vem? Ja, Amit är besviken på att du efter den här Middag Coat
Affären. Ja, men vad heter den då? Den heter...
Finns det en del filmer att välja på?
Ja, men jag får ju...
Och du sitter i Karlstad idag också, Hanna, eller hur?
Ja, vi ska ju prata mer om den här vapenvilan mellan USA och Iran.
Det ska vi verkligen göra.
Alldeles strax med Samar Hadros. Jag vill bara säga att jag kom på vad den filmen hette som hon är med i, den här Catherine Hunter. Mm. Den här skådisen.
Ja.
Vicious var hon med i också.
Då vet
med Dakota Fanning.
Tack, Hanna. På fredag ska ett avtal om en 60 dagar lång vapenvila undertecknas av USA och Iran. Och enligt parterna handlar tidsgränsen om att få mer tid för att förhandla fram ett varaktigt fredsavtal. Vad innebär vapenvilan och hur sannolikt är det att den blir hållbar? Vi har med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros live från Istanbul. Samar, vilka är de viktigaste punkterna att hålla koll på i det här avtalet?
Ja, de gäller till exempel Hormuzsundet där Iran menar att man inte kommer öppna sundet förrän USA häver sin sjöblockad mot iranska hamnar. Det ska stå i alla fall i det här avtalet som kommer att signeras på fredag. En annan fråga rör Libanon där Iran kräver att en vapenvila i Iran ska inkludera en vapenvila i Libanon också. De viktigaste punkterna för Iran i alla fall är sanktionslättnader och frigivning av iranska tillgångar i utländska banker. Och det finns ju många andra punkter som är viktiga, till exempel återuppbyggnaden av det som har förstörts i kriget, där enligt avtalet så ska man ha en plan för att återuppbygga Iran och att Iran ska få en ekonomisk utveckling med hjälp av pengar från grannländerna, verkar det som.
Och vad är USA:s krav då?
Ja, det handlar om Hormuzsundet såklart. Man vill att Hormuzsundet ska öppnas villkorslöst. Man vill också att Iran inte ska utveckla några kärnvapen i framtiden. Men det här kommer i senare skede. Det kommer man kunna förhandla om under de här 60 dagarna. Och man vill såklart från iranskt håll, eller från USA:s håll, att man ska hantera ett lager av höganrikat uran som finns i Iran just nu.
Om det här nu blir ett första steg mot ett mer varaktigt fredsavtal, hur skulle man kunna sammanfatta de senaste månadernas krig?
Ja, ett krig där alla röda linjer har passerat, skulle jag säga. Vi såg en konflikt eller ett krig som pågick i 40 dagar, som inleddes den 28 februari, där Israel och USA attackerade Iran. Iran svarade i sin tur med att attackera grannländerna där amerikanska militära baser finns. Men man attackerade inte bara amerikanska mål, man riktade sig även mot energiinfrastruktur i de här grannländerna, gulfstaterna. Man stängde Hormuzsundet, vilket gjorde att hela världsekonomin och oljehandeln påverkades. Det passerar 20% av den globala oljehandeln via Hormuzsundet. Så hela, inte bara regionen har påverkats av det här kriget, utan hela världen.
De senaste vapenvilorna i regionen har ju visat att vapen aldrig riktigt vilar. Hur sannolikt är det att det här blir ett hållbart avtal?
Det är jättesvårt att säga om det, särskilt eftersom det här samförståndsförklaringen som nu finns verkar vara ganska kortfattad, omkring 1,5 A4-sida, så vitt vi har förstått. När ett avtal innehåller få detaljer om hur det här ska implementeras, så brukar det ge väldigt stort utrymme för olika tolkningar. Och det har vi sett till exempel i Gaza-avtalet, eller Trumps Gaza-avtal, som bestod av 20 olika punkter, men var väldigt urvattnat. Det var inte så många detaljer, vilket gjorde att parterna tolkade det på olika sätt. Det fanns ingen tidsplan till exempel för vad som ska ske innan vad. Och det är ju verkligen problematiskt i det här fallet när det är så viktiga och stora frågor.
Zeinabo Zee och Hannes, romcom i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi pratade med vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros om vapenvilan mellan USA och Iran som ska undertecknas på fredag. Och samtidigt har det rapporterats om ökade spänningar mellan Donald Trump och Benjamin Netanyahu den senaste tiden. USA och Israel är ju nära allierade, men hur ser den här relationen ut egentligen nu?
Ja, relationen mellan Trump och Netanyahu kan man kalla för lite komplicerad. Vi har sett flera gånger eller läst i tidningar att Trump och Netanyahu har haft samtal där Trump har skällt ut Netanyahu och kallat honom för crazy. Vid något tillfälle så skulle han ha använt F-ordet. Igår så uttryckte Trump också offentligt sitt missnöje med Israels agerande i Libanon. De fortsätter attackerna där och har menat tidigare att de här attackerna särskilt mot Beirut riskerar att underminera samtalen med Iran. Netanyahu däremot försöker hela tiden tona ner den här bilden av en konflikt med Trump, säger att ja, relationen är god, även familjemedlemmar kan bråka, så han här om dagen. Men det finns också bedömare här i regionen som menar att man är inte riktigt övertygad om att Trump och Netanyahu agerar helt oberoende av varandra. Menar att man har lite rollfördelning där. Att på något sätt så får Israel ett grönt ljus att attackera Beirut till exempel. Men Trump går ut och tar avstånd liksom offentligt. Men det vet vi ingenting om. Det finns lite olika syner eller liksom hur man ser på det här mellan Trump och Netanyahu. Om det verkligen finns en dålig relation eller inte.
En av punkterna i det här fredsavtalet sägs handla om att Israel ska dra tillbaka sina trupper från Libanon. Israeliska toppolitiker har indikerat att det inte kommer att hända. Vad innebär det för USA och Israels samarbete om Israel vägrar följa punkterna?
Ja, Iran har varit väldigt tydliga med att man inte ser något varaktigt avtal med USA om Israel inte drar sig tillbaka från Libanon. Igår så varnade en talesperson för den iranska militären för att Iran kan komma att angripa Israel om Israel fortsätter attackera Libanon över de södra delarna av landet, inte bara Beirut. Och enligt Hezbollah så kommer frågan om Israels tillbakadragande att ingå i förhandlingarna kring det varaktiga avtalet om fred, inte nu efter det här samförståndsavtalet. Jag tror, vad jag har förstått, så måste Israel enligt det här avtalet sluta skjuta mot Libanon, men inte dra sig tillbaka.
Samar, du befinner dig ju i Istanbul just nu, och samtidigt som det här fredsavtalet förhandlas fram så har tonläget mellan Turkiet och Israel också skruvats upp med offentliga ordkrig mellan Erdogan och Netanyahu. Vad är det som händer där?
Ja, så har det egentligen varit sen kriget i Gaza. Turkiet har brutit diplomatiska kontakter med Israel, stoppat stora delar av handeln i protest mot Israels krigföring i Gaza. Och vi har sett då och då att turkiska och israeliska företrädare höjer tonläget mot varandra. Senast så sa president Erdogan att Turkiets säkerhet börjar inte i Hatay utan i Aleppo, Damaskus och Beirut. Och med det så menade han att Israels agerande i Syrien och Libanon också utgör ett hot mot Turkiets säkerhet. Vi har sett att Turkiets inrikesminister sa att han hoppas att få uppleva Jerusalems befrielse och att en dag få se Jerusalem under turkisk kontroll. Det är någonting som väckte väldigt starka reaktioner i Israel. Och så har vi sett också att Neftali Bennett, som är Israels tidigare premiärminister, som beskrev Turkiet som det nya Iran. Och det finns här i Turkiet en övertygelse om att Israel på något sätt ser Turkiet som nästa hot efter Iran.
Det har kommit ett sms
med riktigt jävla tråkig ton.
Ja, ja, men jag älskar det här.
Ja, får höra dem.
Ja. Är det idétorka på redaktionen? Häromdagen var det, jag satt på en bänk och idag, det börjar med en vink. Nästa vecka, jag åt korv.
Vet du vad? Det är ingen dålig idé.
Det är inte det.
Jag åt korv.
Det började med en korv.
Ja, det är sant. Ja, det kan hända. Jag vet inte exakt. Jag åt korv en gång på en, på en sån ett biljardställe på Södermalm i Stockholm. Det blev rakt av ihop sen. Så mycket kan ju liksom, mycket kan ske.
Ja, och jag åt en korv en gång när jag var bakis på ett nöjesfält.
Ja.
Ja, och så spydde jag upp den.
Ja, det var inte, det var en actual korv. Ja, det gör jag försökte dra ett fruktansvärt skämt.
Jaha.
Men nej. Jag är glad att du tog emot den värdelösa historien med så mycket glädje och entusiasm. Men ja, du spyan exakt. Det kom, vi kör på måndag kanske vi körde. Det började med en korv.
Jag åt korv.
Eller jag åt en korv. Punkt.
Ja.
Men nu.
Och det behöver inte ens vara att det har hänt någonting.
Nej.
Utan det kan bara vara en beskrivning av hur den smakar och sådär.
Ja,
och vad den var på.
Finns ju...
Fy fan vad kul.
Vilken underbar dag. Men nu då? Det började med en vink. Ja,
det, är väl ingen det är inte alls en dålig lyssnarfråga vill jag bara säga till den här lyssnaren.
Nej, det kommer in jättemycket historier på olika teman.
Ja. Det började med en blick i biblioteket på skolan. Blickar som blev utbytta med små prat i korridoren. Små pratade vid skåpen i skolan, rådnande kinder. Vi såg på fest, började skriva på telefon, började ha lektioner ihop på skolan. Klipp till idag, vi har varit ihop i 7 år, skriver anonym.
Åh, anonym.
För det här vill man ju inte ska komma ut. Det är som när du blir så hemlighetsfull med hur du ska fira midsommar. Ja. Nobody cares egentligen, Kristoffer. Det var mest en artig fråga.
Ja, jag förstår. Men det är, jag trodde också den här personen som skrev nu att de var så himla små. För jag tänkte ett sånt skolbibliotek, du vet, att det var typ mellanstadiet. Men det kan ju inte vara när man var typ i 7 år. Eller jo, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, det kan man ju vara 19. Ja, absolut. Här finns ju ingen åldersgräns ju. Okej, det här är egentligen min pappas berättelse, skriver någon. Men jag tycker att den förtjänar att delas. När han precis hade flyttat till ett nytt område såg han sin nya granne utanför huset och vinkade. Hon vinkade tillbaks och bjöd spontant in honom på fika. Under fikat berättade grannen att hon arbetade som spådam. Hon frågade om hon fick spå honom och han tackade givetvis ja. Hon sa då flera saker, bland annat att min mamma skulle lämna honom. Min pappa skrattade mest åt det och tänkte inte mer på saken. En månad senare fick han beskedet att min mamma ville skiljas.
Nej!
Faktiskt, det var väl som när, jag tror att det var Carina Berg och Kristin Meltzer som gjorde någon slags någon liksom, de åkte runt i USA typ och träffade massa olika människor bara, jag vet inte riktigt varför, men vet du vad, jag kanske inte hade ställt mig den syrliga varför-frågan om det hade varit två killar som åkte runt i USA och bara träffade lite folk, men så ser världen ut, det är inte riktigt mitt fel, men då träffade,
men man kan ju försöka.
Jag tror de träffade Sylvester Stallones mamma som är också någon slags spågumma. Och hon sa
ser fan inte klok ut. Nej, förlåt. Man ska inte kommentera kvinnors utseende.
Om det var en manlig spågubbe som satt
där. Hon ser på riktigt inte klok ut.
Ja. Hon sa i alla fall till Carina Berg och samma sak som den här grannen hade sagt. Du kommer liksom skilja dig. Och kort därefter så lämna med Christian Lok.
Vet du, apropå granne och vink och sådär. När min pappa precis hade dött så kom jag körandes i hans bil och hans granne som var döv och vi inte visste om att han hade dött, hon vinkade till mig. Och då började jag tänka på, för hon och pappa hade haft, jag tror att han var lite småkär i henne. Så att han brukade gå över till henne och så satt, men det var liksom, han kunde ju inte teckenspråk så han fick skriva lappar. Och så berättade han att han, för hon hade katter, att han hade skrivit på en lapp vilka fina katter du har och så skickade jag över lappen och hon sa och sen ska vi knulla.
Va?
Men det ville hon inte. Ja, jag tror det. Jag tror det, han sa det. Men, man vet inte. Men hon vinkade så glatt att jag var så sorgligt. Vi ska prata om sorg faktiskt om Axel Winqvist.
Det ska vi verkligen göra.
Efter en låt.
Ja, det kommer här. Vad är det som händer med oss när någon anhörig dör? Vad är sorg och hur kan man optimera den på bästa sätt? Det här är några av frågorna som podden Paradiso utforskar, bland annat tillsammans med en livslevande naturprästinna. Vi har med oss Paradisos producent Axel Winqvist som ska berätta hur vi kan lära oss att sörja bra. Vill du ha en applåd?
Nej, det behövs inte. Hej, hej.
Hej, Anna.
Du ska ha. Hej, Axel.
Faktiskt, så blygsam alltid.
Ja.
Du, i jakt på att optimera sorgprocesser så träffar ni då en häxa eller en naturprästinna.
Stämmer.
Det lät så här. Det är mycket jag skulle kunna säga här som jag väljer att inte säga. Vad är det vi hör?
Det vi hör är då Paradisos redaktion som står i en cirkel i Vita Bergsparken tillsammans med den här naturprästinnan då. Hon har på sig en mantel och vi försöker tillsammans att hitta ljudet för våra... Alltså vi försöker hitta ljudet till sorg, till våra personliga sorgetoner.
Okej.
Men vad har ni för sorg då? Vad har ni för sorg ni i?
Ja, alltså det är ju väldigt olika då. Klara då, som vår naturprästinna hette, hon var liksom så att ja, men sorg kan ju vara, dels kan det vara liksom en förlust. Det kan också bara vara den här sorgen man känner inför världen. Alltså att man tycker att det är deppigt att vara en människa och kanske särskilt i dessa tider.
Okej, okay, men om man har förlorat en nära anhörig,
ja.
Hur låter det då? Eller liksom,
ja,
hur?
Alltså det var ju lite olika då i vår grupp vad man liksom tänkte på, vilken typ av förlust. Men liksom, det vi gjorde var då att man ska liksom försöka hitta sin sorg, vad den än sorgen må handla om, och ja, kanalisera det i någon sorts ton.
Kan du inte berätta exakt hur den här sorgsceremonin går till från början till slut?
Ja, men vi stod då i en cirkel tillsammans och Klara höll liksom en sorts presentation i början. Det var som en meditation där hon liksom försökte få oss, och hon hade liksom en liknelse som att tänka att ni står här och så växer det rött ner i marken, de går hela vägen ner till jorden och ni liksom försöker få kontakt då med liksom det kollektiva, hela världen. Och sen så brände hon också lite örter. Det låter som att hon då liksom, det här med häxa och naturpristerna, jag tolkar det inte som att hon trodde så mycket på magi, som att det här var liksom metaforer. Örterna kanske var en metafor för liksom årstiderna, saker kommer och går och sådär.
Det låter lite healingaktigt tycker jag.
Ja, men lite så.
Men varför sysslar hon med just sådana sorgeceremonier?
Alltså,
har hon märkt att det liksom finns ett behov av det?
Ja, hon, alltså det var faktiskt helt gratis. Och som jag förstår det så är det alltid gratis. Hon håller sådana här träffar regelbundet. Det är själv för att hon säger att hon har burit ganska mycket på sorg genom livet utan att inse det. Och så var hon så, hur ska man göra då? Det finns liksom inget... I det svenska sekulära samhället så har vi liksom väldigt få... vi har väldigt få ritualer förutom kanske begravning där man får lov att liksom träffas och vara ledsna ihop. Vi lever ju lite i då, det är ju väldigt mycket Paradisos ämne då, kanske inte Paradisos fel, men att vi lever i den här liksom optimeringsvärlden där man ska hela tiden förbättra sig själv, och då är det som att så här, lycka det, liksom, våra livsprojekt handlar väldigt mycket om att vi ska vara lyckliga, så om man då har en sorg så blir man liksom en loser då, menade hon.
Jaha, men ja, för jag reagerade också på det ordet just, att man ska optimera sin sorg. Alltså borde inte sorgen få vara i fred lite grann? Alltså, det är väl en av få grejer som man bara så ska få... Alltså, som man inte ska ha så mycket krav på.
Precis. Ja, men vi har lite olika tankar om det. Hur man ska betrakta det där. För att vi har till exempel vi liksom pratar ju lite så om biohacking och sånt där i Paradiso. Mm. Och då är det vissa som är så, man kan bota sorg jättesnabbt om man gör så här och så här. Men det vi landar i och det som Klara då, naturprästinnan, pratar om är ju tvärtom. Att optimera sin sorg är att låta den ta plats.
Det finns ju då en snubbe, Dave Asprey, som ni ofta återkommer till i Paradis. Och vi ska prata om honom efter låten. För han säger att det typ behövs bara 20 minuter. Så kan man bli av med sin sorg for good, I guess.
Jajamän.
Tarra, musik för alla. Glad melodi, men sorglig text om man lyssnar riktigt noga. Och det passar ju väldigt bra, för vi pratar ju om sorg tillsammans med Paradisos producent Axel Winqvist, som träffat en livslevande häxa / naturprästinna och pratat om just sorg. Vad är det som händer i hjärnan när vi förlorar anhöriga? Har du lärt dig det, Axel? Nej, förlåt, fel mick.
Nej, hallå. Jo, men vi pratade om det i avsnittet, att hur liksom folk som kan det här med liksom hur det ser ut i hjärnan när man sörjer berättar att en anledning till att sorg och då säkert att förlora någon gör så ont, det är liksom att om man tänker att i hjärnan så är det som att du har liksom, det finns som en karta, typ ett, liksom, en karttjänst online som håller liksom koll på, ja, men typ som Kristoffer, så här, vilken relation har vi, hur nära i är vi, hur ofta brukar jag träffa dig, och om du då, gud förbjuder, skulle försvinna, så kommer liksom min, det kommer vara som att mitt operativsystem till den här kartan har liksom inte uppdaterats, att jag hela tiden kommer liksom att gå på liksom, hjärnan kommer gå på nit, för att man liksom, man fattar ju att personen är borta, men hjärnan fattar inte.
Ja, men som när folk till exempel, om något sånt har hänt och någon till exempel, det kan ju typ vara samma sak i ett breakup, att man tar fram mobilen och ska, här måste jag berätta för vem du kan vara.
Exakt, och det är liksom, all forskning kring hjärnan är ju lite så, man vet inte riktigt, men det finns liksom forskning som pekar mot att vi också har olika, alltså, biologiska förutsättningar för att hantera sorg. Mm. Och lite som du var inne på där, så är det liksom, om man är en person som har lätt att knyta an i liksom en monogam relation, om man är väldigt duktig på det, då har man också, då kanske sorgen också blir jobbigare, för att då är det liksom, ja, man har den sammansättningen. Är ni med på vad jag menar? Liksom?
Ja,
jag då blir
det
svårare att uppdatera det här operativsystemet. Liksom.
Men om man ska då använda det här ordet som jag tycker är lite jobbigt, men och försöka optimera sin sorgeprocess, hur ska man göra det då enligt vetenskapen?
Vi pratade ganska mycket om, men det finns ju en sån där youtuber / hjärnforskare som heter Huberman. Är ni bekant med honom?
Tyvärr inte, jag hade kunnat ljuga, men nej.
Han är lite så en household name hos Paradiso, och han pratade om att det du kan göra om du är i sorg är för att liksom, just för att hjälpa det här liksom operativsystemet på traven, när du liksom, för att hjärnan ska försöka lära in den här liksom nya uppdaterade verkligheten när du har en person som har försvunnit i din närhet, så ska du försöka avsätta tid varje dag när du aktivt tänker på den. För då blir det som att alltså du kanske ska avsätta så 20 minuter eller 40 minuter när du bara, nej men nu tillåts jag att tänka på den här personen, och jag kan tänka på allt vi har haft och hur roligt det har varit och liksom fina minnen av den personen. För då blir det som att liksom hjärnan börjar då liksom fästa minnena mer än det här liksom, oj, varför är den inte här? Oj, varför är den inte här?
Men det är väl inte bara det som är så, alltså sorg är väl inte bara att hjärnan inte hänger med på att en person, att det inte går att ringa den längre. Alltså Nej. Det måste ju finnas en sorg över vad den personen har betytt för en och liksom vad den har haft för roll i ens liv och liksom.
Ja, men precis, och det är ju det då man kan tänka på istället. Och sen, men jag tror, vi var ju liksom inne på det i podden han också, att den här, det blir ju någonting när man ska, när liksom paradisovinkeln ska ta sig an sorg, att det blir det här liksom ganska snäva, så hur kan man göra det snabbare, hur ska man göra det för att det ska bli bättre, medans egentligen så kanske den bara ska liksom, vi är så rädda för sorg idag, alltså det är liksom allas projekt, det är, vi ska vara så himla lyckliga hela tiden och vi ska liksom förbättra oss. Kan vi inte bara liksom få lov att liksom vara ledsna och känna det?
Någon som hänger på det också? Någon som inte känner så? Eller du kanske inte var klar, Hanna?
Nej, men jag tänkte på han Dave Asprey då, som säger att, alltså att man, det tar 20, på 20 minuter kan man bli av med sin sorg. Vad handlar det om?
Ja, det handlar ju om, liksom, han har ju en sån där liksom någon sorts process där han menar att man ska liksom, om man verkligen, det är typ som någon sorts liksom djup meditation där man aktivt tänker på personen man har förlorat, och så ska man försöka byta inställning i att man ska liksom, ja, i det stora hela så går det ut på att man ska försöka tänka då på, gud vilken, vad underbart att jag har fått ha den här personen i mitt liv, snarare än att man tänker på förlusten. I podden så var vi ganska kritiska till det, och man tänker själv också, gud vad hemskt, jag vet inte, vill man att ens närstående ska liksom ha gått vidare efter 20 minuter.
Nej, det finns en helt otrolig film lite på temat ju, som är som Eternal Sunshine of the Spotless Mind från 90-talet. Så här, Jim Carrey och Kate Winslet spelar ett par som har gjort slut och båda är jättetyp heartbroken, och det här är någon slags liksom, vad ska man säga, realistisk sci-fi film på något sätt. För där finns det då ett ställe man kan gå till där man kan radera en annan person från sin hjärna. Det känns ju väldigt David Asprey.
Ja, men precis. Men det är ju någonting med de här personerna som ägnar sig åt det här, att det är liksom, man vill åt någon snabb lösning, och det vi, det som alltså naturprästinnan då, det låter liksom som att hon är en så himla flummig person. Jag tyckte att det hon sa var extremt liksom vettigt och slog an någonting till mig, alltså med det här att liksom vi kanske ska ses i en park, man behöver inte kanske gå en gång i månaden, men lite då och då, och så sörjer man tillsammans och så tänker man på hur jobbigt det är att vara människa, på människor man har förlorat. Det kanske ändå är ett sätt att optimera sorgen, att integrera den liksom.
Det känns ju, hennes filosofi känns ju som tvärtom då mot den här Dave Asprey till
exempel. Precis. Precis.
Är det så att man vill lära sig mer?
Får jag bara säga en sak, att i den här filmen The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, det funkar ju inte.
Nej, det funkar.
De hittar ju tillbaka till varandra hela tiden.
Exakt.
Det går inte. Det går inte. Det finns inga genvägar.
Men vill ni lära er mer om det här som Axel har pratat om, så kan ni gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på det senaste paradisavsnittet som heter just Optimera ditt sörjande, hitta din sorgton. Tack för idag, Axel Wikvist. Det heter inte avsnittet. Det sa bara tack till dig för att du var här. Ja,
tack.
Hej. Jag hade liksom förberett ett litet djurpaket till dig, men så hann jag inte riktigt klart med det innan låten var slut.
Men du kan väl berätta lite om det?
Nej, jag kommer
djurpaket.
Bara djurnyheter jag har uppmärksammat.
Ja, okej. Okay. Inte så.
Bland annat ett sorgligt öde för en tupp.
Nej.
Ja. Och en katt som har en jättesuccé för en katt i London, tror jag. Och sen har det varit lite drama med späckhuggar igen, som det så ofta är nu för tiden. Men det får återkomma till ett senare tillfälle. För nu är det sms-läsningstime på temat Det började med en vink. Det började med datorspel. Rättare sagt GTA 5-rollspel. Rollspel. Där våra karaktärer var lite småkära. Hoppla. Fortsätter med datorspel med kamera på. Och skrev till henne på fyllan. 6 år senare, ett barn på 2,5 och lyckligare än aldrig förr.
Aha.
Så de träffades online.
Ja, kul.
Och kamade, classic. Men inte så classy. Okay.
Nej, någon annan skriver: i lördag så vinkade jag till min granne när jag kom hem mitt i natten efter en utekväll. Han ser ut att vara en arg finsk alkoholist som står ute och röker halva dagarna och hatar sina grannar. Det visade sig att han var en jättegullig, lite lätt överviktig herre som heter Johan, och vi hade ett supertrevligt samtal i 45 minuter 2:30 en söndag morgon. Jag har inte sett honom sedan dess, men nu är vi förhoppningsvis kompisar.
Ja, mys. Ännu en solskens. Jag kan berätta om en person jag såg i skateparken i Stockholm. Är det du som har mässat in, Hanna?
Nej.
Han skejtade alltid i svarta, tajta jeans, nitbälten och bandana och hörlurar, och han var sjukt bra. Nötade alltid frenetiskt på något sjukt svårt trick. Blev förbannad och kastade brädan åt helvete och verkade allmänt arg och farlig. Jag såg på hans Instagram att han var och fiskade någonstans och frågade om han ville följa med ut på Mälaren och fiska någon gång. Han tackade ja. Han och hans tjej hängde med ut, och sen dess är de några av mina absolut finaste vänner. Och Björn, som jag antar att han heter, är den snällaste man kan tänka sig och inte alls arg och galen.
Nej, det där tycker jag är så. När man har en bild av en person och så visar det sig att de är något helt annat. Det är väldigt mysigt.
Det är väldigt
mysigt. Vad fan var det? Jo, jag lyssnade på någon, det var någon dokumentär
P4 om
någon svindlare. Nej, det var inte en P4-dokumentär, det var någonting annat. För det handlade om någon som hade lurat människor.
Aha.
Och då var det en av de här människorna som hade blivit lurade som citerade Hemingway. Och tydligen har Hemingway sagt att det bästa sättet att veta om du kan lita på en person är att lita på dem. Alltså att ge dem det utrymmet att blåsa dig. Och det tycker jag, jag vet inte, det satte sig i mig på något sätt. Alltså det tycker jag var, att ha den inställningen gör att det blir mycket lättare då att bjuda in en person som man tycker har vinkat trevligt.
Jag fattar vad Hemingway menar, men säg det till alla de här jävla kvinnorna som blir utsatta för romansbedrägerier. Alltså om man blivit lurad en gång, då kanske man ändå ska vara lite försiktig. I alla fall om man typ chattar med någon man, jättesexig man som jobbar på en oljerigg.
Ja, eller som säger att den är Brad Pitt.
Ja, precis. Ja. Eller Kalle Moreus, till exempel.
Ja, visst. Nej, men man måste ju lära sig. Man måste ju, erfarenheten måste ju kicka in någon gång. Men jag tycker ändå att det är... Man kan liksom inte helgardera sig i livet ju.
Du ser det. Och apropå vink, skriver de. 2007 var jag på en fest och där var det en kille som under hela kvällen vinkade med samma hand. Han tävlade mot flera andra personer som byttes av i att vinka så länge som möjligt.
Jaha. Okay.
Han vann efter ett antal timmar. Det var era fel sms. Han vann efter ett antal timmar av vinkande i sträck. Vilken stamina, tänkte jag. Honom ska jag ha. Han håller ut i längden. Nästa år, 20 år senare, blir det giftermål.
Nej, fy fan vad kul. Det började med en jävligt lång vink.
Ja, det får man säga. Tack ska ni ha. Och vi är Hanna och Kristoffer. Och ja, vill du ha mitt lilla djurpaket?
Ja,
tre djurnyheter på olika, av olika skala kan man säga. Från ljus vacker gryning till nattsvart solnedgång. Ja, den är inte nattsvart solnedgången, men det som kommer sen när det blir natt.
Det var inte mycket i det där som stämde, du.
Jag vet.
Nu är jag så jävla spänd på ditt animal package.
Ja, här kommer mitt animal package. Kolla noga in i kameran. Eller, skoja.
Åh gud, that would be the fucking day, som Lars Helfrich skulle sagt. Jag kommer aldrig få se den där.
Men varför ska du se den?
Va?
Varför ska du ens se den?
Nej, men jag ska inte det.
Nej.
Men det var ju du som skojade nu.
Du lät besviken bara.
Nej, men jag ser, det är mycket väsen för ingenting.
Okay.
När det kommer till dig.
Du, du får välja då. Jag ska börja i mitt animal package.
Börja med det värsta, för jag,
ja.
Så jag, annars slipper jag vara nervös.
Då blir det tuppen. Tuppen.
Aha.
Så här är det. Det här är hemskt. Jag läser i Mitt i Stockholm heter publikationen. Det handlar om 9-åriga Frank som gick till en livsmedelsbutik. Jag vet inte vilken, men han köpte i alla fall ägg där i butiken och lyckades få en kyckling från butiksäggen. Han döpte den till Lidl. Varför vet jag inte. Men sen så visade det sig att den här kycklingen då inte skulle utvecklas till en sexig höna, utan det blev en tupp. Och det sket väl Frank i, men det gjorde inte grannarna.
Nej.
Tuppar gal ju. Det har jag lärt mig i Sex and the City, när Carrie har någon slags veterinär. Eller, nej, det kan inte vara en veterinär. Det skulle man väl inte en tupp. Ah, skitsamma. Det står i alla fall tuppar på hennes innergård. Kommer du ihåg det? Som gal och hon ville liksom få bort dem.
Nej, men alltså, du kan väl inte säga att du har lärt dig att tuppar gal för att du har kollat på Sex and the City. Aj. Du vet väl varför jag slängde ut mina tuppar? Det var ju för att de gal.
Ja, precis. Men jag såg ju Sex and the City när jag var kanske 10 år gammal. Aj, 1998 eller någonting sånt.
Okay.
I vilket fall så har det varit problem. Den här tuppen börjar gala Lidl då runt 4-5 på morgonen. Mm. Och de har liksom försökt täcka över hönsgården med ett skynke. Mm. Men det hjälper liksom inte.
Nej.
Och de var bara tvungna att fimpa.
Vem?
Lidl. Klipp.
Jo, men vem var tvungen att fimpa honom?
Jag skojar. Ingen fimpade faktiskt Lidl, utan det som hände var att den här tuppen hamnade på ett nytt hem på en gård i Brottby i grannkommunen Vallentuna.
Ja, okej.
Okay. Men så säger man väl bara, eller? Nej, jag hoppas att den är där.
Ja, nej men det tror jag.
Det var djurnyhet nummer ett.
Ändå ett barns tupp.
Ja, det är sant. Men det är ofta så barns, du vet, hundar och så. Nu är den på en gård, du vet, den här klassiska.
Jag vet.
Inte
det
så kul.
Som hund.
En katt har haft the time of kattens life i, ja, Turkiet faktiskt. Där han blev så glad.
Är det inte liksom Turkiet katternas land?
Är det det?
Alltså, om man ska vara katt så ska man vara i Turkiet.
Han nickar, är bestämt. Mm. Ja, det verkar som att det stämmer, för Romeo och Julia sattes upp på någon teater någonstans i Turkiet. Jag skickade ett klipp till dig där du kan se att mitt under slutscenen, när de då, ja, båda dö, spoilervarning, men båda dör ju till slut. Och då springer en katt ut på scenen och liksom med och typ skådespelar och ingen slänger ut den. Men det är lite dålig timing, för Romeo ska ju precis dö och katten börjar leka med Romeo när han ska ligga och spela död och så vidare.
Jag ska kolla på den nu.
Ja, du kan kolla.
Ja, det kommer. Katter, alltså, de bryr sig verkligen inte. Åh, han kryper upp där och ligger och, fy fan vad gulligt.
Ja, svårt för lyssnarna. Vi kanske får se om vi kanske inte ens hinner lägga ut det på Insta. Ni får googla det då helt enkelt bara.
Jo,
cat,
men det hinner vi väl.
Romeo, Juliet, Turkey.
Turkiet, om jag får be.
Just det, sorry. Och sen då sista djurnyheten. Den här är lite på djurens sida, om man ska säga. Men Vi har pratat om det här tidigare, om späckhuggarna som liksom har börjat attackera båtar lite här och där runt om i världen där de finns. Man observerade det här beteendet först 2020, så det är ändå ganska färskt. Och man såg det då främst runt Gibraltarsundet och den Iberiska halvan, alltså Spanien och Portugal. Och det är så jävla sjukt, för att det alla gör är att de attackerar segelbåtar och alla går på rodret som de liksom biter av eller liksom på något sätt slår av så att båten då inte kan styras. Mm-hmm. Inga människor har dock blivit skadade i någon sån här attack någonsin. Det finns två teorier till varför detta händer. En av teorierna kallas då att det är en ny trend eller lek bland späckhuggare. De är ju så jävla intelligenta. Där och är väldigt bra på att liksom, göra som andra späckhuggare gör. Så då tänker de att det här är bara en kul grej som har börjat och nu är det en trend. Lite som när de hade laxhattar, om du minns.
Ja, ja, jag minns mycket väl. Minns mycket väl.
Sen finns en annan teori som kallas för hämndteorin, som är lite mörkare. Mm. Det är då att en vuxen hona som kallades White Gladys kan ha krockat med en båt eller fastnat i ett fiskenät någon gång, och hon ska då sen ha börjat attackera båtar i defensivt syfte och de yngre valarna tog efter, och sen spred det sig då runt om till alla späckhuggare.
Som mobiltelefonin spred sig i människovärlden.
Tidsfråga innan de har iPhones.
Ja. Harry fixar så att vi kan se den där katten på vår Insta.
Bra, för det är faktiskt värt en titt. Petri Sveriges Radio. Justin Bieber, Daisies i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som snart ska dra. Då kommer Navid, men innan vi släpper in Navid så måste jag bara ta upp en grej med dig, Hanna. Jag vet att morgonpasset pratade om det här typ igår och jag har följt det här.
Jag lyssnade inte på morgonpasset.
Nej, nej, men, okay.
Jag är inte vaken då.
Nej, jag hörde någon som berättade om det i alla fall. Och det handlar om Rod Stewart. Och han har då hamnat i blåsväder för att han i helgen skulle ha spelat i San Diego, alltså uppträtt. Men bara några timmar innan han skulle gå på scen ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgav han, detta läser jag i Aftonbladet. Dagen efter, då la Rod upp en video på Insta inifrån en privatjet där han tillsammans med sina söner flög då till Boston för att se Skottland spela årets första match i fotbolls-VM.
Ja.
Och då blev folk tokiga såklart, för att säga, vad fan, du ställde ju in igår, hur fan kan du...
Men han ska väl inte sjunga på matchen?
Exakt, det som är min... Exakt. Ja. Och han la ju upp det själv på så Insta. Det är liksom, varför ska han då liksom straffas? Och han kan väl vara knäpptyst på den här matchen?
Ja, visst.
Han såg ut och festa en del då. På de här smygtagna bilderna.
Men det är väl inte samma sak?
Det är verkligen
som att sjunga inför massa med människor.
Det är klart det inte är. Jag ville bara dra en lans för Rod Stewart lite snabbt innan vi släpper in Navid. Och det är också ett ypperligt tillfälle att spela Amets favorit Rod Stewart-låt.
Young Turks.
P3. Sveriges Radio.